du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Ska man ljuga och säga så här, vi ska gifta oss nu och vi ska bo här i flera års tid? Liksom.
Ja, alltså, jag tror att det är ganska smart faktiskt. Alltså, för sköna verkligheten lite. Hej igen till en ekonomistas podd. Vi kommer att prata om hur man prutar och hur man blir bättre på att förhandla.
Jag heter Isabella Lövengrip.
Och jag heter Pingis Adenius.
Och vår sponsor är Vitamin Well. Och ja, det är en dryck. De har dryck som inte innehåller socker utan som har stevia istället. Och perfekt för den som vill dricka någonting som inte är så sött och onyttigt men som ändå smakar bra. Men det är så kul för att de andra dryckerna som inte är stevia, det är ju mindre socker i dem än vad det är vanligt mjölk. Som
man mycket dricker. Bättre alternativ än läsk. Och det är kul också, Vitamin Well är ett svenskt företag så att, det tycker vi är bra. Duktiga entreprenörsföretag. Ja, tack Vitamin Well, och idag ska vi alltså prata om hur man blir duktig på att pruta och bra på att förhandla helt enkelt. Väldigt mycket bra och smarta knep.
Precis. För om det är någonting vi svenskar är dåliga på jämfört med folk utomlands så är det just den här prutmentaliteten. Vi har inte det här att man går in liksom inne på NK eller på ICA och börjar pruta om den här ananasen, utan vi är så bockade och ställt och tar emot så går vi därifrån.
Vi tror att alla priser är skrivna i sten och att man inte kan förändra priset eller våga fråga om det.
Precis.
Men så är det inte.
Och det här gör ju också då att om man inte börjar pruta på Hötorget så gör man inte det heller hos sin bank eller hos sin chef där man ska höja sin lön. Att man, du liksom förhandlar inte någonstans, och det tycker vi är fel.
Man vågar inte fråga, men det som är roligare med det här, det är att man kan fråga, man kan aktivt förändra priset. Man kan sänka sin ränta jättemycket, man kan köpa sina möbler mycket billigare. Det går till och med att pruta på H&M om man bara frågar.
Det är lite den frågan man ofta får, så här, men vad kan jag egentligen pruta på?
Allt skulle jag säga. Alltså det går väldigt många små saker. Vad säger man? Många bäckar små. Det enklaste kanske är att faktiskt pruta när det gäller kläder och möbler. För de som säljer sådana saker, de tjänar mycket pengar, de har höga marginaler. Så att det är en klassiker. Sen så är det klart att man kan pruta på alla finansiella tjänster. Bolån, andra typer av lån. Man kan höja sin sparränta. Få ett kreditkort som inte kostar någonting att ha. Så att egentligen kan man ju pruta på allting.
Jag är ju en sån här person som folk skäms över att umgås med ibland. För jag ska ju alltid förhandla om priset på alltså allting. Jag och min fest, eller min Odd, han är ju likadan. Vi var inne och skulle köpa en säng nu till vår första gemensamma lägenhet. Jag tror att sängen kostade, var 18 000 från början. Och jag och Odd och jag, vi är iskalla. Så vi står där med händerna i kors och pratar med en säljare som är lite nervös, tror jag. Och så säger Odd så här, jaha, vad kan ni göra med priset då? Och så blir det helt knäpptyst. I vanliga fall så liksom brukar man vilja prata här, men vi är knäpptyst och väntar på att den här säljaren ska svara. Och han börjar skruva på sig och bara, ja du, det har inte jag någon koll på, säger säljaren. Och Odd fortsätter, ja men någonting måste vi kunna göra med priset, hallå liksom. I alla fall så slutar det efter ett tag att då får vi sängen för 14 000 kronor. Och vi får liksom alla tillbehör för 50%. Och det är, som, det är fantastiskt hur det går att göra. Och likadant typ, om jag är på en restaurang. Så oftast får man in någonting som blir fel i beställningen. Att jag beställer på fritt och så fick jag något annat. Så fort det är någonting som jag inte har gjort fel. Då säger jag alltid så här, men vad kan du göra nu då? Kan du stå för en kaffe eller en dessert? Och liksom, jag tycker det är lite kul. Det är som en sport nästan att se hur mycket man kan förhandla.
Det är lite svårt att ta sig ur den frågan, vad kan du göra åt priset? För om man säger så här, kan du sänka priset? Då kan ju den personen bara säga nej, så man ska ställa öppna frågor.
Ja, aldrig ja och nej-frågor.
Nej, för då blir det just det här att det blir en jobbig, obekväm tystnad. Alltså jag tror att vi är nog lika jobbiga båda två. Jag blir också alltid så här framskuffad, så här, Pingis, du får förhandla. Jag och min man, vi skulle köpa möbler också faktiskt i somras, vi var i Spanien. Och där på någon form av blandning mellan spanska och engelska så ställde jag samma fråga, vad kan ni göra åt priset? Och det blev också den här tystnaden. Kvinnan i butiken, hon tog fram en miniräknare, så här, ganska jobbigt, så här, knattrande på en miniräknare, liksom, så här, lite butter, och så bara skrev hon någonting. Och sen så under den här, jag hade, fick ju ganska mycket tid då, så då kunde jag ju snabbt räkna om vad jag tyckte var rimligt liksom. Hon hamnade på någonstans här 20-25% rabatt. Så då rundade jag av och sa, ja men 30%. Och så skruvade hon på sig, sen sa jag också, och sen så vill vi ha de här lamporna också. Och det som ofta händer, som man kanske inte tänker på, det är att hon vill ju hellre sälja till det priset och få in pengar och få en affär, än att vi säger så här, tack, nej, det var för dyrt. Så det är bättre att fråga och precis, kanske få ett nej.
Men däremot så är det kul, för att vi har ju sålt ganska mycket saker på Blocket. Mm. Och så kommer det hem, och då har vi kanske kommit överens om, jag kommer ihåg att vi sålde en soffa, en sån här jättefin Howard-soffa, så knappt använd. Och sen hade jag lagt ut den för, vad var det, 6 000 på Blocket.
Ja.
Jag hade nog lagt ut den för mer, men jag tror att jag ville nog bli av med den. Och så dök det upp en tjej, och hon var van med att pruta. Så hon blev jättejobbig, jag blev så här frustrerad. Så hon började säga så här, så hon bara tagit med sig 3 000 kronor.
Mm.
Och började liksom förhandla om att det är någon fläck på den, vilket det inte är. Och jag är ju likadan egentligen, så jag blev irriterad på ett beteende som jag själv pysslar med.
Mm.
Men jag var så hård förhandlare, så jag var så här, nej, då får det vara. Och så gick hon därifrån, och så sålde jag soffan senare för 6 000. Så att man kan ju vända på det också.
Alltså det är viktigt att kunna tackla tillbaka. Precis. För man är inte alltid den som ska köpa någonting.
Nej.
Så det gäller ju att vara hård tillbaka. Och det man kan tänka på om man själv ska sälja någonting, det är ju att om man tänker sig att du i det här fallet skulle sälja soffan och du var nöjd med 5 000.
Mm.
Då är det mycket smartare att säga att soffan kostar 7 000.
Precis.
För den som köper soffan tycker så här, wow, jag fick soffan sen för 5 000. Mm. Och det visste inte de att du var nöjd med.
Nej.
Så att man börjar mycket högre, för det är en så här psykologi i att båda jämka lite åt båda hållen. Liksom. Mm.
Men jag kom ett tag när jag inte var så bra på att förhandla. Så jag har gjort så mycket dumma grejer. Jag har ju så här, ja, men på Blocket sålt någonting jättebilligt. Så har jag råkat lova personen att jag ska köra hem möbeln till en människa.
Det går så här minus på hela grejen.
jag måste gå i den och släp någonstans. Liksom. Så att ja, det har ju lite erfarenhet. Och man märker ju dem också som shoppar mycket på Blocket. Vissa blir extremt duktiga på att förhandla. Och man ska lära sig lite knep av dem.
Det är stort och smått man kan förhandla. Det är lätt som sagt kanske med större inköp. Alltså säg att man ska köpa mycket möbler eller en bil. Eller man ska ta ett bolån eller något annat stort lån eller liknande hos banken, det handlar om mycket pengar. Men det man ska tänka på också, att det kan vara lätt att pruta på en hotellnatt. Det kan vara jättelätt att pruta på avgiften på sitt kreditkort. I somras till exempel så ringde jag upp ett av företagen som jag hade kreditkort hos och sa bara att nej, jag kommer inte vara kvar som kund, för det här var alldeles för dyrt. Jag tycker inte att det är värt att betala i det här fallet 1 000 kronor för ett kreditkort.
Mm.
Så tack för mig, ni är ju jättebra. Och de blev livrädda, bara, du måste stanna kvar. Vi drar ner avgiften med 60% bara du stannar. Stannar du då? Och då tyckte jag faktiskt att det var värt det. Men då var det ganska skarp taktik att jag var beredd att gå därifrån.
Mm.
Och de flesta företag vill hellre ha kvar en kund än att förlora dem. För det är mycket dyrare att skaffa en ny kund.
Mm.
Så att det var en ganska liten peng. Jag lyckades förhandla ner ganska många hotellnätter under sommarens semester.
Mm.
Det går alltid att fråga om priset på allt.
Mm.
Det kanske inte alltid går på ICA.
NK kan vara svårt ibland.
Men då kan man prova med andra saker. Det behöver inte alltid kanske vara att man får rabatten i kassan. Man kan säga, kan ni köra hem det gratis? Eller någonting annat.
Kan jag få något tillbehör till?
Precis. Kan man få någonting som ingår? Och det är verkligen någonting man kan lära sig av andra kulturer. En jättebra sätt om man bara så här vill titta på hur andra gör, det är att gå till en hötorgsmarknad eller någon annan typ loppis eller någonting och bara titta på hur duktiga försäljare och köpare gör och lyssna på vad de säger.
Mm.
Det tycker jag är jätteintressant när man står på hötorget, hur man kan säga just där som du sa, men jag har bara 20 kronor, så får man alltid mycket mer frukt än man hade drömt om, för de vill sälja.
Man ska aldrig stå där med plånboken med sedlar, utan man ska bara ha den sedeln man tycker bränna.
Precis.
Det är sant. Men någonting som jag tycker, den nästan viktigaste förhandlingen som man gör i livet är ju ändå den som man har liksom på jobbet.
Mm.
Att många som ska förhandla med sin lön.
Eller om man är konsult och kanske ska ta betalt på faktura hos en kund.
Ja, det är ett eget program, tänkte jag säga. Ja. Jag måste göra det. Men just att, så speciellt vi kvinnor, vi är dåliga på att ta betalt. Det tar år att lära sig hur man gör det.
Vet ni, alltså, när man jämför unga tjejer och killar som har exakt samma utbildning och erfarenhet, så ber tjejer i snitt om 2000 kronor mindre i ingångslön än killar. Så
det är helt galet.
Det är helt galet.
Frågan är då, alla som sitter och lyssnar, hur gör man när man ska förhandla upp sin egen lön? När man kommer till, nu är det dags för det här lönesamtalet igen, hur ska man tänka när man går in?
Ja, för det första med så det här typiskt svenska, om vi säger så här att jag har en lön på 25 000 kronor säger vi. Och så vill jag ha 28 000 kronor. Det är mitt mål att få. Det är att inte gå till chefen och säga så här, jag vill ha 28 000 kronor. För det, det blir ingen förhandling.
Nej, och de flesta människor gör nog så, för att man är så godtrogen och så vill man inte liksom tid för mycket, så man säger nog 28 och ber liksom om det.
Alltså det måste bli psykologi och det måste bli sport i det hela. Det är som att dribbla en boll lite grann. Så i det här fallet då skulle jag säga så här, ja men jag vill ha 32 000 kronor eller 30 000 kronor. Och då tycker chefen att det här är alldeles för mycket och säger nej, nej, nej. Vi hade tänkt 26 000 kronor. Ja, men det går inte. Då kan jag inte, jag kan inte jobba för så lite. Det funkar inte. Så det handlar hela tiden om att mötas på vägen. För det bästa sättet att vinna en förhandling är att båda känner att de har vunnit någonting. Det handlar inte om att en förlorare och en vinnare.
Nej.
Utan man ska gärna mötas på mitten och båda ska känna att gud vad bra. Chefen kände att hon kom in och sa att hon ville ha 32. Men hon nöjde sig med 28. Och vet inte om att man var nöjd med 28 från början. Men man började högre och så känner att wow, här har jag sparat 4 000 kronor i månaden liksom, på den här löneutbetalningen.
Men tror inte du att den här psykologiska spärren är just att man inte kan säga att jag ska ha 32? Man vågar inte det.
Man är mer värd än man tror. Man måste tänka på det. Boosta sig själv. Jag är värd. Och våga be om mer.
Det är nästan så att man skäms och tänker sig, tänk om chefen tror att jag är dum i huvudet som ber om så här mycket pengar.
Då har man ju fel chef.
Ja, nej men så är det. Men jag tror där är nog största problemet att man vågar liksom inte ens börja förhandlings, utan man sitter där snällt och vill att få 2% ökad och sen inget mer.
Sen en annan sak, alltså allt behöver inte heller vara i pengar. Om chefen säger så här då att nej, vi kan inte höja din lön. Då kan man säga, ja, men får jag behålla min lön och jobba 80% tillsammans? Kan jag få en veckas till semester? Man kan idag få... De flesta kanske har en betald mobiltelefon idag, men man kanske kan få en bättre mobiltelefon, man kan få en dator hemma, man kan få träningskort, man kan få massa kanske...
Tjänstebil.
Ja, precis. Man kan få städning betald hemma, i många som kan få idag. Det är billigare för ett företag att betala saker för en anställd än att betala ut en högre lön. Så då kan man ju liksom bolla in andra saker än bara den vanliga lönen också. Och så kanske man kommer ifrån lönediskussioner ett tag och förhandlar in andra saker.
Något som folk anses ofta är negativt, men som egentligen jag tycker är en väldigt bra grej, både att jobba som själv men även jag som chef, det är mycket med den här provisionen. Att människor är väldigt rädda för att ha lite lägre lön och sen gå mycket mer på provision. Men det är någonting som jag tycker är faktiskt väldigt smart att ha.
Alltså någon form av resultatbaserad lön. Alltså att om man inte kan liksom höja sin vanliga stadiga lön, så kan man be att en del av lönen är rörlig som är baserat på hur mycket man presterar. Och då kommer ju, om man liksom då gör ett bättre jobb och företaget tjänar mer, så är klart man ska ha mer betalt. Då blir det heller ingen risk för företaget eller chefen som sätter lönen.
Men sen är det också så, som jag har ju haft anställda, och vissa människor som är så fantastiska där man känner att jag kan inte hitta en sån här person igen. Den personen är värd hur mycket som helst. Och så är det, men man säger ju inte det till den anställda. Så att jag tror att man ska som anställd försöka göra sig oersättlig. Att man blir riktigt duktig på det man gör. Att man försöker starta ett eget projekt där man själv är liksom ansvarig. Man är den enda personen på företaget som har koll på vad man gör. För plötsligt så kan inte chefen säga så mycket annat än att men du är ju värd det här.
Sen så är det ju, oavsett vad man gör också, att till exempel jobba någonting kreativt som är svårt att mäta, att man så mycket det går ändå gör saker på jobbet eller har vissa uppgifter som går att mäta, för ett resultat kan ingen någonsin ta ifrån en. Man kan säga att någonting är bra eller dåligt, men det är en upplevelse, en känsla, att göra någonting som är resultatbaserat, så man kan visa, här finns det en förbättring, här har jag ökat, eller här har jag lyckats dra ner på kostnader, eller någonting, det är väldigt viktigt.
Och inte det som kanske män också är bättre på, att man säger så här, det här gjorde jag bra, det här ska jag ha betalt för.
Ja, för de är också bättre på att prata om pengar. Men på samma sätt, om man då kommer in till chefen och säger att jag har alldeles för jobbigt, eller någonting. Jag måste få jobba mindre. Mm. Så man måste knyta det till konkreta saker. Liksom. Då måste man säga så här, jag jobbar för många timmar. Jag har för stor personalansvar med så här många personer. Mm. Eller jag har för många projekt. Eller jag har för liten för stor budget. Man måste knyta det till konkreta saker när man ska kunna förhandla. Mm. För annars funkar inte. För annars säger man ju inte heller vad man egentligen vill ha.
Men sen också för oss som driver eget företag. Speciellt i startfasen när man har svårt att ta betalt. Den siffra man tar betalt är ju också ens värde. Och man glömmer det. Och självklart så får man göra gratisjobb i början och få referenser. Men förr eller senare måste man bestämma sig för var ska jag lägga min ribba någonstans.
Mm.
Och man märker det många som frilansar att man är dålig på att ta betalt. Och målet ska ju vara att man har sparat så man har en buffert så man kan säga nej och säga så här. Nej du, jag är alldeles för bra för att kunna jobba för den här summan. Så jag måste tacka nej och kan rekommendera dig en annan person istället.
Alltså det är någonstans börjar med och som vi pratade lite om i början av de här poddarna med att vara en ekonomista. Det är ju att man sparar så mycket man kan. Så att man har den här bufferten så man kan göra vad man vill. Och det hänger ju jättemycket ihop med förhandling. För att oavsett om du ska sälja in en tjänst för ditt företag eller om du vill höja din lön. Så vet du att du har sparade pengar så att du har till och med råd att säga upp dig om du har en chef som vägrar höja din lön fast du är värd det. Då vågar du stå på dig mycket mer. Du kan tacka nej till ett erbjudande som du egentligen inte vill ha. Du kan tacka nej till en kund eller ett jobb. Mm. För du vet att du kommer klara ekonomiskt ändå och då kommer du ta bättre beslut också.
Nu kommer jag på den bästa förhandlingen jag har gjort i någonsin i livet. Det var rörande min blogg.
Mm.
När jag var 15-16 år så tjänar jag fortfarande inga pengar på bloggen. Jag ska precis lägga den som ett bolag. Och då får jag frågan från ett företag, en livsstilsajt som säger så här, att vi skulle jättegärna vilja ha din blogg hos oss. Och för det så vill vi betala dig en månadslön på 6000 kronor. Och för mig då, som är 15-16 år, som inte har, liksom, har tjänat pengar på den här bloggen någonsin tidigare, så är ju 6000 kronor det en förmögenhet. Så först från början så tänkte jag så här, wow, det här ska jag ju ta liksom. Gratis pengar kändes det nästan som. Men så kände jag så här, nej, det känns ju som att den här bloggen kommer växa. Jag kan säkert göra någonting bättre utav det. Så jag vänder på hela steken och kör som en, jag kallar för tvärtom-metoden. Och ger tillbaka ett helt annat bud. Så det jag gör då är att jag säger till dem så här att jag tror så mycket på min blogg och på det här. Så jag kommer starta upp det som ett AB, nu Blondinbella AB.
Mm.
Jag kan erbjuda er en procent i bolaget istället. Mm. Om ni vill gå in i mitt bolag. Jag låter bloggen ligga kvar på min egen plattform. Ni får vara delägare i bolaget. Och så får ni också liksom en 50% av allting som ni säljer med annonser. Men tills dess så ska ni också erbjuda mig en fast lön. De 6 första månaderna så jag kan klara mig. Och så helt plötsligt fick de ett motbud tillbaka där de inser att de kan ju tjäna hur mycket pengar som helst på mig för att de får vara delägare i bolaget och vi kan tillsammans bygga någonting som är mycket större. Så det där har jag lärt mig nu som liksom under mina år att alltid våga ge ett motbud.
Mm.
Att aldrig tacka första gången och säga så här, men vad kul och tack så mycket att jag fick ge chansen att göra det här för den här summan, utan alltid liksom vända på steken och visa liksom, så här kan vi också göra. Och som du säger, att alla ska känna sig som en vinnare.
Mm. Man ska inte bara vara tacksam och ta det som erbjuds liksom.
Nej.
Utan tänka en gång till. Och det är väl också en jätteviktig sak när man förhandlar, att inte tacka ja, sova på saken är jättebra. Jag har aldrig någonsin till exempel signat ett jobb samma dag. Och är det någon som liksom pushar på sig att ett företag eller en chef eller någonting säger du måste signa idag, då är det någonting som är lurigt, då ska man inte gå där överhuvudtaget. Men om man ser också till bra stories så måste jag säga att om det gäller, det är väl många som jobbar och har lön och det tycker jag var ett väldigt bra verktyg för mig själv, att man har två jobb. Eller jag menar att man har två jobberbjudanden samtidigt. Det använde jag en gång och dubblade min lön genom det. Just för att båda de här företagen ville att jag skulle börja jobba för dem. Och då kunde jag använda dem emot dem. Mm. Så att jobben för mig var lika attraktiva. Men jag valde den som bjöd högst. Och det innebär ju att vet den andra att den här personen kan gå förlorad. Mm. Om man inte bjuder mer. Och då visar verkligen den plånboken som är redo att betala mest. Och det var ju jättebra för mig.
Mm.
Så att om man till exempel vill byta jobb så kan det vara väldigt bra att uppvakta flera samtidigt om man vill höja sin lön. Men också att man är beredd att faktiskt sluta på ett jobb om man inte får den lön man vill ha. För många arbetsgivare höjer din lön extremt mycket om du säger så här, tack, jag tror att jag slutar. Jag har själv varit i den situationen flera gånger som chef, att en person vill säga upp sig. Och då blir man livrädd. Ja. Precis som det där säger, alltså den här människan är så värdefull. Alltså vi dubblar din lön. Det är helt outstanding.
Det man inte vet också att det kostar så mycket pengar för ett företag att rekrytera en ny person. Ja. Det är krångligt och det tar tid. Så då vill man hellre liksom slänga in den här extra tusenlappen för att få personen att stanna.
Ja, det kan handla om väldigt mycket pengar. Så att göra sig oumbärlig är väldigt bra. Och därför också man har sina resultat och jobbar man med någon typ av försäljning när man levererar mycket. Då är det dyrt för arbetsgivaren att hitta någon ny. Och det verktyget ska man verkligen använda. Det är helt otroligt bra. Vi kanske ska prata om lite vad man ska säga när man ska in på banken och fråga om lån. För det är ju, det kan handla om väldigt mycket pengar och många är nog livrädda för att gå till banken och börja pruta, eller hur?
Jag tror att många säger så att man kan inte förhandla med sin bank. Och det är ju verkligen så att människor tycker att när man väl får ett lånelöfte, då är man så tacksam att man börjar gråta.
Alltså, varför är man tacksam
man
för det?
Man går ut och firar.
Banken tjänar ju en massa pengar på en. Inte men det vet man inte om.
Men inte det är tokigt att man går ut och firar när man får ett lånelöfte?
Jag har aldrig gjort det. Jag har ingen lån i och för sig.
Nej, men jag känner flera som har gjort det. Att man blir så otroligt tacksam när banken liksom litar på en. Och det är precis som du säger, att banken tjänar ju oerhört mycket pengar på att man är där som kund. Så att man måste ju få in det här faktiskt att kunden alltid rätt, jag är värd pengar när man går in och sätter sig där i stolen.
En jättestor fördel man har idag är att det finns otroligt många liksom jämförelsesajter idag. Så man kan jättelätt gå in på nätet och kolla på vad olika banker och olika finansföretag erbjuder för olika räntor. Så redan där kan man komma till banken och säga att du, jag vet att grannbanken här kan erbjuda det här och här.
Men det är också typiskt svenskt att man har den bank man hade som man var liten. Har föräldrar, Nordea eller Handelsbanken så har man också samma bank. Och vi måste förändra det tänket att jämför. Som du sa, det finns liksom bra sajter som hela tiden jämför utan att det syns att du har sökt hos flera. Men frågan är då, du går in där, du och din sambo, ni ska liksom be om ett lånelöfte till den här lägenheten ni drömmer om. Vad säger man när man sätter sig där i stolen?
Alltså det första man ska kolla på, det är ju vad de närmast konkurrerande bankerna kan ge för ränta. Så att man vet de andra bankerna, vad de skulle ge ungefär för ränta. Så man kan dra upp det och säga att här kan vi få en bättre ränta eller andra typer av villkor som är bra.
Precis, och det är inte så svårt att göra det. Man, till exempel SBAB går alltid ut med sig att vi har lägsta räntan. Så att memorera, skriva upp, ha i mobilen och bara ha stenkoll på dem när du går in där.
Men det är bra att visa för banken också att man har koll. Så att man inte kommer in dit och inte har en aning. För liksom en påläst kund gör ju att de sträcker lite extra på sig också. Sen är det jättebra om man har andra saker i banken. Är man en sparkund, har man andra typer av konton eller andra tillgångar i banken, så gör det ju att de gärna vill att man ska vara kvar där. Men sen är det klart att det är jättebra att ha besparingar. Ska man låna till en bostad till 100%, det är i princip omöjligt idag. Men det sätter en i en mycket sämre situation.
Men om vi då låtsas att jag är en kund nu, och du är bankpersonen.
Varför? Det är typiskt att det blev så. Jag ska vara den här sura bankkärringen. Tack Isabella.
Ja, men så säger vi så här, här kommer jag in och så säger vi att jag har min sambo med mig. Vi är liksom snart 30 år gamla. Vi har precis fått liksom våra första jobb. Vi har pluggat flera års tid. Vi har fått fast inkomst första gången. Vi vill köpa vår drömbostad. Och så får vi... Ja, vi får inte den ränta vi vill ha.
Det är jag som bankperson. Nu är inte jag en bankperson, men det jag kan tänka mig att banken kommer att fråga om. För det första så är det så här, om ni är sambos, ni kommer få en sämre ränta.
Varför det?
Det är otryggt för banken. Om ni är gifta, då vet vi att det finns två inkomster. Det finns en säkerhet, en stabilitet, lägre risk för banken. Så när ni gifta finns det större trygghet för banken. Det är mycket säkrare för banken att låna ut. För vi vet att ni har två inkomster vi kommer att få betalt för de här lånen. Är ni sambos är det mycket lättare för er att separera. Det är mycket mer otryggt. Då kommer ni få en sämre ränta. Nummer två kommer de titta på i övrigt. Har ni fasta jobb? Hur länge har ni varit på era jobb? Jobbar ni på ett litet startup eller ett stort etablerat företag? Fast anställning och lön förstås. Sen tittar många på också hur länge man har bott någonstans. Har ni flyttat runt jättemycket så är det en riskfaktor som många banker väger in, så att man får sämre räntevillkor. Det här är ingenting man pratar om, det är ingenting som de flesta vet.
Nej.
Men alla saker som verkar vara instabilitet kommer att höja era ränta. Och allting som liksom visar stabilitet kommer göra att ni får en bättre ränta.
Jag har talat om någon insider som jobbar på en bank att man har ett speciellt K-tal för varje kund som avgör liksom vilken risk varje kund är. Mm. Så att du får väl någon form av riskbedömning. Mm. Sen har jag också alltid fått höra att se till att du inte har några krediter som ligger och som du håller på att betala på när du ska förhandla med din bank. För det kommer göra att du har ett sämre läge.
Ja, allt sånt här syns. Alltså bankerna har ju alla uppgifter om det. Så det går inte att dölja någonting heller. Liksom, några obetalda skulder. Och har du liksom en prick alltså för betalningsanmärkningar. Mm. Då får du ju mycket, mycket sämre villkor. Så är det
också. Ska man ljuga och säga så här, vi ska gifta oss nu och vi ska bo här i flera års tid? Liksom.
Ja, alltså, jag tror att det är ganska smart faktiskt. Alltså, du kan säga ljuga, men du kan ju liksom försköna verkligheten lite. Sen en annan smart grej, det är ju att säga så här, du går till du är kund hos en bank där ni har hela lönekonton, sparande, ni kanske har fonder och säga så här, att vi är beredda att flytta det här om vi får ett bra lånevillkor hos dig. Mm. Alternativt så att ni går tillbaka till er gamla vanliga bank och säger att vi är beredda att flytta alla våra andra saker vi har hos banken om vi inte får den här räntan. Mm. För då kommer den nya banken gärna vilja ta er för de får massa andra saker på köpet. Och den gamla banken kommer göra allt för att behålla er. Samma taktik som i lönehistorien med chefen.
Det är sant. När jag startade mina som egen företagare är man ju aldrig speciellt omtyckt hos en bank.
Nej.
För det är så hög risk när man driver eget. Så jag kommer ihåg, jag hade väldigt svårt att få mitt första bostadslån. Mm. Min etta kostade 1,9. Och banken tvekade på att ge mig den summan. Det jag då försökte förklara för var hur viktig jag i framtiden kommer bli hos den här banken. Mm. Alltså jag skröt, gjorde jag när jag kom in dit och sa att de här företagen har jag på gång. Jag håller på att skriva på en bok nu. Och liksom försökte göra mig viktigare än vad jag var så att hon skulle bortse min ålder. Och att jag var egen företagare. Att tänka liksom att den här personen kommer dra in pengar i framtiden. Jag pratade också extra mycket om att jag kommer behöva öppna konton, företagskonton hos banken. Och fråga om en rådgivare för det. Mm. Pratade mycket om fonder som jag ville starta hos banken. Och det blev också, jag tror att då förstod nog banken att amen, vi kanske ska ha den här tjejen hos oss ändå.
Men det blir dollartecken i deras ögon liksom. Jag tror att det är jättesmart för att jag menar, om du är privatperson som du var i det fallet och säger att jag kommer sannolikt även att bli företagskund, då vill de ju ha dig direkt. Mm. Så att det är jättebra att sitta och säga så här, det här jag kommer nog vilja börja spara i fonder och min pension och liksom verka intresserad. Mm.
Men,
det är ju samma taktik om du går in i möbelaffär och säger så här, jag ska egentligen bara en soffa, men sen så funderar jag och min man på att här, vi kanske behöver någon ny säng snart och de här sängborden liksom, då kommer det mycket lättare att säga så här, men du, jag börjar med den här soffan idag, vad kan du göra åt priset?
Så helt enkelt, när det handlar om att köpa bostad för lån, så att jämför innan, ha stenkoll på andra räntor, säg att liksom, ja, annars går jag till den här banken och visar på vilken viktig kund du är.
Och verka intressera och visa liksom att får jag ett bra villkor kommer jag vara lojal och sannolikt bli en större och bättre kund. Liksom.
Bostadsfrågan är så intressant, för det berör så himla många. Just det här förhandling och taktik kring när man ska buda på en lägenhet.
Det är en ganska
rolig process när man köper lägenhet.
Där kan det också vara viktigt att ha det här liksom lånelöftet klart också. Mm. Jag tänkte också bara på bolån återigen, en taktik jag också gjorde när jag var väldigt ung. Du sa det här med att man väljer bank efter sina föräldrar. Jag kommer ihåg att jag ringde upp den bank som mina föräldrar hade och sa att jag kommer att bli kund i den här banken som mina föräldrar har om jag får samma rabatter som dem. Och det funkade direkt, för då blev de så lite tagna på sängen. Jag var väldigt ung och tyckte så här, oj, oj. Och då visste jag ju vilka rabatter de hade. Mm. Du kan ju liksom ringa och fråga en kompis eller en släkting. Så jag fick från början en jättebra rabatt på mina bolån. Så det kan man också göra. Säga liksom, jag ska ha, det här var ju ingenting man snackade om. Men tillbaka till det här med hur man budar på en lägenhet.
Precis, det finns ju två olika taktiker. Man kan ju antingen gå in och så tokskrämmer man den andra personen som man vet kommer buda på samma lägenhet. Mm. Men jag brukar tänka så här, om jag har en lägenhet som ligger på, nu tar vi siffra här, 3,3 säger vi.
Ja.
3 miljoner, vi tar 3 miljoner 100 000. Jag skulle alltid lägga ett bud som är på 2,9. Mm. Lägga under hela tiden när man börjar buda.
Sen så kan man, om man tänker också på vad är den här lägenheten värd, det är ju ganska märkligt tycker jag när man köper lägenhet att man springer in, i alla fall som det är på lägenheter och kanske får titta en, två gånger. Mm. Man har ingen aning om det är jättebullrigt på natten och här är liksom ett ställe man ska bo på, man vet inte så mycket om lägenheten. Det är ju ett faktiskt ta dit en annan mäklare som får ge en indikation på vad tror du den här lägenheten är värd. Så att man får någon annans, liksom, någon expert att säga någonting om priset.
Precis.
För alla lägenheter är olika liksom, så man inte betalar för mycket för någonting.
Men sen är det så många också som är rädda som sitter och väntar på budgivningen startar. Och man vill liksom inte vara delaktig i det. Man väntar och ser hur det går. Det är mycket bättre att ta kontroll över, över budgivningen. Att gå in, lägga en summa chockade som har bud eller som säljer lägenheten. Och liksom successivt öka liksom ganska smått.
Det man också inte pratar så mycket om det är att budgivningen är ju offentlig. Så att jag som budgivare, om jag är intresserad av att köpa en lägenhet, jag kan ringa upp till mäklaren. Jag får ju absolut inte namnen på de andra som är med i budgivningen. Men jag kan få dem som liksom 1, 2, 3. Och jag kan få veta efterhand hur de har lagt sina bud. Vilket säger ganska mycket om personen bakom. Är det en person som kanske har ökat sina bud med 25 000 varje gång och sen börjar öka med 10 000. Det är ju liksom ett tecken på att den här personen börjar tröttna. Ja. Har inte så mycket pengar kvar.
Det är sant.
Medan en person som har lagt 50 och sen så börjar lägga 100. De kanske försöker så här döda den här budgivningen och bara smasha på allt man har. Och kanske också kommer att ta slut snart. Så liksom titta på mönstret. Det gjorde jag vid en lägenhetsbudgivning för några år sedan. Jag tittade jättemycket och då vann jag den budgivningen väldigt bra. För jag såg liksom att några höll på att bli trötta. Och då smällde jag till genom att höja. Jag hade kanske lagt 25 så höjde jag till 50. Då blev ju de skrämda och hoppade av och jag fick lägenheten.
Jag tror också på att skrämma de andra som budar. Och inse att här har ni mig och ni mig kommer inte vinna över.
Men ni hade väl en bra taktik i råd senast när ni köpte. Då var det ju något annat par. Eller hur? Ni höll på att titta och det var ju några som var... Det gick ganska snabbt den budgivningen.
Ja, precis.
Men ni hade låneluft, ni hade fixat allting. Ja, det är också en säkerhet för säljaren. Man vet att man kommer... Man kan ju bjuda mycket som helst, men sen kan man ju ringa nästa dag och säga så här, tyvärr fick inte låna några pengar, hade inga pengar.
Jag tror vi la dubbla motståndarens bud hela tiden.
Ja.
Just för att visa att, ni ska inte liksom mucka med oss. Vi kommer vinna det här budet. Så, men sen går det ju olika taktiker. Men sen är det ju så att blir man kär i lägenhet, då vill man ju faktiskt ha den också. Men sen är vi så töntiga när vi går på visningar, jag och Odd. Vi ska ju verkligen så här prata högt och bara så här, ja, men vi köper den här imorgon. Och liksom.
Ja, men det är också ett smart att bara skrämma ut alla.
Ja, och bara, men vi tar den här, vi kan väl ta den här. Och så ska vi köpa en ny bil också. Bara för två folk att tro så här, oj oj, de här ska vi inte bråka med.
Man kan tänka lite på datumen. När vi köpte lägenhet nu, så den lägenhet vi tittar på som vi bor i nu, då hade den varit ute under påsken. Och då kommer det inte så många. Och då var den här lägenheten på omvisning och då började ju liksom säljaren få så lite lätt panik. Så vi körde det här, vi gav ett bud som var under utropspriset och sa liksom, vi har pengarna, du kan sälja den imorgon. Och sen så sa vi ett bud som vi sa, det här gäller till imorgon bitti. Så man kan också ge en tidslimit på ett bud. Det behöver inte vara så här, det här budet ligger länge som helst, utan man stressar säljaren lite genom att säga så här, du får bestämma dig senast klockan 9 imorgon bitti.
Då vänder du på hela förhandlingen.
Ja, och då vill ju förstås den här killen sälja.
Jättesmart. Och även när man väljer sin mäklare, där har vi förhandlat jättemycket.
Ja, det är jättebra.
Jämför med alla olika mäklarbyråer, för det finns ju så uppsjö av dem, och se vilken har lägst.
Ja.
Och vi har fått ner så här mäklarroder på 1,5%, vilket är väldigt lågt.
Det är väldigt lågt. Många ligger på 3%.
Precis. Så att förhandla ner ett lågt läkar...
Man kan förhandla ner sitt läkararvode också.
Ett mäklararvode. Och sen har vi också, jag tror att ni har gjort likadant, man har haft provision på det. Att ju duktigare mäklaren är, desto mer pengar får han eller hon.
Vi måste nog prata mer om det, för sen när man ska ge provisionen till mäklaren, den behöver ju inte vara linjär, utan den kan ju öka.
Precis, du bestämmer själv siffran.
Precis. Så att,
men allt i förhandling, det är verkligen. Förhandling.
Men man ska räkna mycket på det där. Sen så tänkte jag också på att om man ger en mäklare, säger så här att den här lägenheten, alltså man hjälper mäklaren att få en affär, så kan man ju få pengar på det också.
Founders fee eller vad det
kallas. Founders fee, precis.
Intressant.
Så att det går också att tjäna pengar på. Men man kan ju också ge mäklaren morot, att säljer mäklaren över en viss nivå så ökar provisionen, och under en viss nivå så är det lägre provision. Så man kan, behöver inte ha det där jämnt hela vägen. Det finns väldigt många sätt. Ja, det här är väldigt kul.
Det är jättekul.
Vi kallar det för att bli en prutprinsessa, eller hur? Så här positivt verkligen. Ja, men det finns både stora och små pengar att tjäna genom att helt enkelt förhandla, att våga stå på sig.
Något annat som jag tycker också ger extra pengar så om det händer någonting. Det är ju det är ingen förhandling, men det är snarare en garanti. Det är ju mycket det här med försäkringar.
Mm.
Där är ju vi lite olika.
Jag har inga försäkringar. Man måste ha en försäkring. Men jag tycker det är helt onödigt med försäkringar. Jag ser till att inte bli av med saker. Så att jag inte behöver använda mina försäkringar. Det har gått bra hittills.
Och jag är den tron att saker och ting försvinner. Då behöver man ha en försäkring.
jag har inte ingen så här, dras i mig själv. Peppar.
Precis. Ja. Nej, men jag är faktiskt, jag har varit så noga med, så att jag har ju en sån här jättebra hemförsäkring. Så fort det händer någonting hemma eller utomhus eller att man tappar, så får man alltid tillbaka pengar. Och senast så gick vår diskmaskin sönder. Odd ville sticka till IKEA eller Elgiganten och köpa en ny. Och jag sa, vänta, vi ringer vår hemförsäkring.
Ja.
Och så fick vi en ny några dagar senare. Så det tycker jag är bra. Och en försäkring som kommer komma nu som jag tycker är väldigt spännande, det är den här sparförsäkringen.
Mm.
Jag vet inte om det finns på marknaden än, men det är så att om du är en person som sparar 2000 kronor varje månad, så kan du då regga en sparförsäkring som innebär att skulle det hända någonting, att du blir sjuk eller kanske för barn, eller det händer någonting som, i livet som gör att du inte längre kan spara, så går försäkringen in och sparar åt dig. Så där tycker jag är liksom, om man ska ha koll på saker och ting som underlättar ens vardag.
Alltså jag är så här, jag ska inte säga att jag är helt emot försäkringar. Det är ju verkligen mitt personliga. Jag tycker att det är smart. Du till exempel som har hund har en försäkring. Till exempel skulle Christian bli sjuk och du måste in till veterinären. Kan det kosta dig 100 000 kronor?
Mm.
Så alla försäkringar ska man ju tänka också så här. Eller har man barn eller har man någon sjukdom eller någonting. Man måste ju väga emot att det kanske finns en stor sannolikhet att man råkar ut för någonting.
Mm.
Att det är värt den kostnaden.
Det sämsta jag gjorde nu var att jag var ju med i en rättegång nu med en talarförmedling som inte hade betalat mina pengar. Och i vanliga fall, driver man ett företag så ska du ha en företagsförsäkring som täcker rättegångskostnader och advokatkostnader. Men det hade jag såklart inte reggat av alla tusentals försäkringar som jag har. Så den advokatkostnaden blev ju ganska dyr. Nu vann vi i fallet, eller blev en positiv förlikning, men men det är små saker som man måste ha koll på helt enkelt.
Man måste ju titta på vem man är och hur man lever liksom, och titta efter det. Men man ska ju inte heller därför teckna alla försäkringar som finns. Det värsta jag har gjort, det var någon gång när jag hade flugit i 20 timmar. Står liksom vid midnatt på någon sån här bilhyrningsfirma i LA. Och väldigt trött, ska köra och det är bäckmörkt, jag har ingen GPS. Och så hon frågar mig, ska du ha alla försäkringar? Och mina försäkringar blev liksom dyrare än själva bilhyran under den här månaden. Och efter det så har jag aldrig, jag säger bara nej till såna här bilhyrförsäkringar. För det är väldigt viktigt att tänka lite på så här, är det här som liksom kan inträffa? Jag menar, jag skulle absolut ha en djurförsäkring, företagsförsäkring och sådär. Men
någonting som är onödigt, det är ju alla de här reseförsäkringarna.
Ja.
Det kan man skita i. För att har du ett bra kort.
Alltså ett kreditkort eller debetkort.
Ja, som har bra förmåner. Då är de oftast bättre än vad reseförsäkringen ger.
Ja, om du betalar resan med det kortet, ja.
Precis, att hitta ett bra kort.
Det är också så här, man kan köpa försäkringar till exempel om man köper en dator eller någonting annat. Och där så är det ju så här att går en sak sönder inom 2 år så kan man reklamera den, och det finns oftast en garanti, så att många av de här försäkringarna, det är bara så här pengar i sjön verkligen. Så man kan ju försäkra sig upp till öronen, men det kan vara väldigt begonade pengar också.
Ja, men kommande förhandlingar av Pingis, vad har du framför dig? Vad ska du förhandla härnäst?
Och jag tycker jag förhandlar varje dag. Nej, men jag tycker det är roligt stort som smått faktiskt. Jag tycker att det är en sport, det är kul. Vi har jättemycket spännande förhandlingar i våra bolag. Det handlar om saker som vi säljer, och det handlar om avtalsförhandlingar, om villkor. Det är både pengar och handlar om vem som ska göra vad. Så det är stort och smått. Men det jag tycker är roligt är nog utmaningen. Att varje ny sak jag gör så frågar jag. Och det är aldrig fel att ställa en fråga.
Nej, men så är det.
Jag tycker så här, man kan aldrig få världen ett nej. Och hur farligt är det?
Nej. Jag har ju prutat mycket nu med bröllopet. I och med att vi 50 personer är väl litet för ett bröllop, men det är ändå mycket personer. Så att liksom komma undan med så stora kostnader just för att vi är så många. Att få ner vissa trycksaker och tårta och mat, och i och med att vi beställer så mycket av allting. Mängdrabatt. Det är oftast den lättaste förhandlingen man kan göra.
Ja, lojalitet tycker jag också. Vi ska tillbaka till ett hotell på Irland. Och då tog jag kontakt och sa liksom att vi är beredda att komma tillbaka, men vad får vi då för pris? Mm. Och då är det en sån här sak, liksom, för alla företag älskar en återkommande kund, då är det jättebra förhandlingsläge. Mm. Och det kan man ju använda var som helst.
Det ska jag börja göra.
Ja.
Hej igen, vad kan ni ge mig för rabatt?
Ja. Fortsätt med de här öppna frågorna. Vad kan ni göra? Hur kan vi få ett lägre pris? Liksom. Alltså det är ju så här, testa sina gränser. Du och jag brukar ju dela massa sina tips. Mm. Så man liksom blir hela tiden rikare på nya tips hur man kan förhandla.
Precis.
Och det är ju verkligen kul.
Ja, men så är det.
Vi får nästan ha en så här tävling till om någon vecka och se så här, vad har varit vår bästa förhandling till nästa gång? Så
det vore kul
utmana oss.
Ja, det vore kul att höra alltså era så, vad ni har förhandlat bra också.
Mm.
Har ni riktigt så här bra story på något kul ni har prutat på, så får ni mejla in till ekonomista@expressen.se. Men om vi försöker sy ihop säcken då, Ping, så vi ska ge våra bästa förhandlingsråd.
Ja, men det är återigen det här med att ställa öppna frågor. Vad kan ni göra åt priset? Hur kan ni göra åt priset? Och inte se några hinder. Inte vara tacksam och bara ta emot det man får.
Mm.
Våga sova på saker ibland också. Att inte bara tacka ja till ett erbjudande.
Mm. Jag brukar också tänka att den här kontrastmetoden, och det funkar väldigt bra om man lever i en relation.
Mm.
Om man vill att personen ska göra någonting som han inte vill egentligen, så ska man ge det förslaget mot ett ännu värre förslag.
Ja. För då verkar det första förslaget bra.
Ja, men precis. Mm. Till exempel som att, vill du följa med mig och gå och shoppa, vilket han inte tycker är jättekul.
Mm.
Då säger du så här, men förresten, vi skulle behöva åka och besöka min mormor också. då känns ju shopping mycket lättare än att sitta hos min mormor i några timmar. Så att, kontrast tycker jag är ganska bra.
Och sen att våga backa ur och säga så här, det här vill jag, eller kan jag få det här priset eller den här lönen?
Mm.
Och säger personen, nej det går inte. Okej, okay, men då går jag någon annanstans.
Mm.
Då kommer den här människan, ganska stor sannolikhet, springa efter dig.
Precis, och jag tycker vi kan säga, tänk som en man.
Tänk som en sann ekonomista.
Ja, men ja. Alltså, det också. Nej, men när du går in på löneförhandlingen, tänk som en kille. Säg 2000 mer än vad du skulle gjort i början.
Och tänk på att du är alltid värd det bästa. Vi hörs snart igen.
Tack, tack. Hej.
Tack, hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.